Hejsan svejsan, Linnea Wikblad här. Du vet väl att du kan lyssna på hela veckans morgonpasset i appen Sveriges Radio.
P3, Sveriges Radio.
Vi tar emot med kall hand. Kyld från det kalla vädret utifrån.
En stel sån, en stel kram där någon liksom sträcker bak huvudet. Mm. Eller sträcker undan huvudet väldigt långt när man kramas.
Så får man bara en sån axel lite så.
Ja, en vass axel.
Rigor mortis heter det.
Mortis.
Mortis, det är mortis, ja, brorsan.
Rigor mortis i likstilhet.
Rigor.
Nära besläktet kanske.
Ja, jo, men de är inte kusiner eller någonting sånt där.
P3, Sveriges Radio.
Det blev inga fina naturbilder den här morgonen. För idag
ingen
var det grått och tråkigt. Ja, jag vet inte varför ingen har tryckt på den där.
Vad ska jag trycka på då?
Stopp. Start, stopp.
Den ett eller
den?
Två eller tre?
Ja, det är väl någon här.
We all.
Nu satte du på oss. Nu satte du på en låt. Sådär. Så. Nej.
Nej, men det är som att vi precis har börjat jobba på radion.
Ja, men det är väldigt märkligt allting här nu. Men jag hoppas att folk kan ha... vad sa du?
Jag fixar det där. Prata på.
Vi pratar på bara.
Ja. Yeah.
Hej movie star.
Nej men hej Sam.
Jag visste att det skulle vara jättekul att se dig i den där filmen Flaggan. Alltså, och du har downplayat det. Det är ingenting. Alltså det är världens minst. Alltså det är inget.
Men
nej.
Det var ju...
Stopp. Va? Alltså det var en rivscen.
Var det alltså, vad var det? Jag sa väl en grej kanske.
Du, men det måste varit så utmanande för dig att liksom hitta en helt annan personlighet som är liksom så här rasistisk, rolig, machopolis.
Ja, nej, alltså jag var ju typecastad.
Det var du verkligen.
Ja,
och därför
ja.
Vad var det för rassegrej du sa om solrosfrön? Minns du det?
Behövs det kontext? Eller det
var jag kommer bara kontexten.
Jag sa väl att det var rea på solrosfrön.
Ja, just kanske, det. Ni två yttre befäl. Du och David Wiberg, va, från Varan TV.
Ja, precis.
Ni yttre befäl och ska liksom gripa en ung tjuno i Rinkeby.
Ja, just det.
Som har snott lite grejer.
Ja, precis. Vi pratar om filmen Flagga.
Ja, som är satir och utspelar sig den natten då SD kom in i riksdagen 2010.
Ja,
och det är liksom inte, det handlar inte så jättemycket om liksom, partipolitik.
Nej.
Utan det handlar om ett gäng en natt.
Just det, precis.
Och så ballar det ur, typ.
Ja, och jag fick ha polisuniform på mig. Det har jag alltid velat. Vi har alltid tänkt att så här, det kommer ju sexa till en, så att säga.
Mm.
Men så fick man liksom den här båtmössan på. Aha. Hade jag den på eller inte? Ja, jag hade den på. Mm. Ja.
Men vet du, det är min uppväxt polis.
Ja, det är så den ska...
Det är vår uppväxts Aina.
Ja, ja, exakt.
Och så har de ju så här, ser de ut som så, vad heter det, G.I. Jane, typ.
Ja, just det. Såg du när jag... var det med att jag körde polisbilen därifrån?
Mm.
Att jag gasade därifrån?
Var det du?
Ja, det var jag.
Ah, det var ingen stund.
Nej, alltså, jag gör ju min egna stund. Så är det.
Men jag tyckte liksom... Det var spännande att... alltså så här... Återigen det här med Starstruck, jag pratade om det här om dagen, att jag liksom inte känner den känslan.
För du var på biopremiär.
Jag var på biopremiär.
Galapremiär,
så som många, många andra.
Mm.
men när jag ser dig, jag var där med Olivia, när vi ser dig, nej, så här var det, jag hade glömt att du skulle vara med.
Ja.
När jag satt och tittade.
Ja.
Och så i scenen innan så säger hon någonting om så här, polisen är på väg, eller någonting i den stilen. Och då viskade Olivia till mig, nu kommer David. Hur vi visste att du skulle spela en polis.
Ja,
och då
det.
Blev jag alldeles pirrig. Och sen när du var i bild, jag och Olivia bara...
Ja, det blir en...
Movie star! Han är vår vän!
Ja, det är surrealistiskt. Hela den grejen. Det är samma sak när jag såg det i Sveriges dummaste.
Mm. Du bara, hon är ju så smart.
Ja. Vad sa du?
Hon är ju så smart.
Ja, hon är så smart. Ja, precis. Ja, men hur var premiären då? Utöver filmen? Det brukar ju vara mingel innan, man kanske får någon goodiebag, det är fotovägg och det är massa...
Sen allt är det dodgade vi.
Det dodgade det, men sen så kan det var väl ganska mycket roliga människor med också. Markoolio var väl där, kan jag tänka mig.
Han spelar anti, och jag är rasist.
Ja, precis. Jag är antirasist.
Ja. Men det är ju det som är kul med vi pratade ju med Micke Lindgren häromdagen.
Mm.
Han var ju här.
Ja.
Och han pratade, alltså, på något sätt är det ju intressant att han kör på så mycket stereotyper, men Men så frågade vi honom om det, att så här, liksom Markoolio spelar en sån alkad knivfinne i Rinkeby,
ja.
Och så här, liksom, unga killar står i hoodie och säljer droger på hörnan, alltså du vet, så här, allt, det är väldigt liksom stereotypt, och han bara så här, men om man drar på med alla stereotyper,
då slår det över
på alla håll, då liksom, ja, tar de ut varann,
ja, då blir det okej helt plötsligt. Ja, men och det var mycket folk där.
Det var det verkligen. Jag tror att det här är ju, det är klart att den här filmen, dels för att Micke Lindgren och liksom Henrik Dorsin har ju liksom gjort sig kända för att vara ganska bra på satir.
Mm.
Alltså i och med Grotesco och, ja, liksom, och Micke Lindgren har ju verkligen känsla för var det liksom brinner till i samhällsdebatten.
Jo,
och lyckas göra typ bra, eller av många ansett bra underhållning av det.
Ja, ja.
Så att jag tror att dels det spelar in, och sen är det liksom val nu. Och det är en stjärnspäckad cast. Jag ska säga det, Noel Flike i Hovet,
ja,
spelar ju huvudrollen.
Ja. Noll erfarenhet, tror jag.
Noll.
Alltså noll erfarenhet och bara går in och kör en huvudroll.
Inte på något sätt ensam om att vara liksom tagen från typ en popgrupp.
Nej.
Och placerad i en svensk film.
Nej.
Men en sak ska jag berätta för dig, David, ja, Druid.
Ja, jo, men du...
Nej, men han var så jävla bra.
Du måste ju få hit honom.
Ja. Alltså vilken jävla skådistalang. Alltså jag var helt så här, ett kär,
ja,
två pedofil,
ja,
på grund av kär.
För att han är så ung.
Ja, men alltså han var otrolig.
Ja.
Strålande insats.
Ja, nej, det är liksom så här provocerande med folk som ändå så här klarar av att gå från... Han gick väl från toppskiktet i populära artister, till, eftersom Hovet var väl det.
Det får man säga.
Ja, till att liksom gå till, alltså, bara direkt bara kliva över till en huvudroll i en storsatsning.
Mm.
Och sen så bara så antagligen, jag har inte sett filmen, men jag kan ju tänka mig,
men
då,
han är ju i en scen där du är.
Jo, ja, ja, precis.
Men ni har inte så mycket repliker mot varandra, för du står och juck mot polisbilen,
ja,
och sexuellt ofredar en ung kille som precis är frihetsberövad.
Ja.
Så, oh, det måste varit så svårt
att
liksom vara någon annan för en dag.
P3, Sveriges Radio.
Men vadå, du fick alltså, jag måste bara dubbelkolla här. Det är alltså en på riktigt jättebra, du är jättebra i den rollen. Det är en jätterolig scen, David.
Bra.
Det blev jättebra.
Okay.
Men du spelar ju ett rövhål.
Ja.
Det här är en komedi.
Ja, nej, alltså det var verkligen sådär, jag bara, vad är det för roll då? Men det är polis som är Rasse. Jag bara, okej, okay, behöver jag provspela? Bara, nej. Eller vadå, varför skulle du behöva göra det för?
Men lite grovt att låta det vara en improvisationsscen av Micke Lindgren kan jag ju känna då.
Ja, men det,
vajba lite med rasismen, och så ska du liksom mot en ung kille bara så hitta dina egna rasseskämt.
Ja, men det fanns ju lite... Det fanns ju något, ett grundmanus.
Såklart.
Men så satt ju Micke och bara så här, säg det så här, något rassigt.
Säg något rassigt.
Han bara, oj vad naturligt det låg hos dig. Och sen så satt på en låt i bilen. Alltså det att han sitter ju bakom och,
just det,
och styr och ställer.
Regisserar som det heter.
Ja, ja, det är så det är. Ja.
Han sitter ju bakom på något vis.
Ja, där på någon stol och styr och ställer.
Ja, nej, det var en underbar... När försvann båtmössan från polisen?
Båtmässan, ja.
Båtmässan. När slutade polisen gå på båtmässan?
Nej, jag vet inte. Men är den inte kvar?
Jag har inte sett den.
Men det är det sista från Kling och Klang-eran, känns det som.
Alltså, det känns som att båtmässan var... Du vet, när man kollar på så här... det känns... Var det under Palme? Jag tror inte det. Ja, det känns som en 90-talsgrej.
Ja, då fanns väl båtmässan.
Ja, hela vår barndom hade ju snuten båtmässa.
Ja.
Min morbror var polis, han hade det, minns jag.
Men förstår du att polisen, alla poliser, jag tänkte på det när jag såg något sånt gammalt pådrag, polispådrag, när det var liksom så här, hundratals poliser kändes det som, men det var det ju inte, men alla hade så skinnställ typ.
Mm, exakt.
Alltså så här, en stor, fet, jävla skinnjacka.
Mm. Med och, så här, vad heter det, diagonalt
reflexbälte
liksom. Ja.
Jag bara, shit, vem fan beställer skinnjacka är snyggt.
Mm.
Det var det ju, på ett sätt.
Ja, men de är ju objektivt snyggast nu väl?
Ja, det är de ju.
Man är så här, de är lite liksom så här, men min känsla är att de har höga liksom kängor, instoppade svarta byxor, typ så här upprullad skjorta. Kåtar upp mig.
Ja, det är lite så här frontlinjen.
Ja, lite army på något sätt. I sina suvar.
Men det Mama vet, always said to me.
Det vet de också om, vilket gör dem lite mindre sexiga. Ja. Att de är så här, gärna vill stå vid sin bil och är så här, hur var det här då? Och man bara, du behöver inte, det är sexigt, du behöver inte utstråla det själv. Ja.
P3, Sveriges Radio.
Det är ännu en dag, en sån dag idag.
Ännu en dag, ja.
Ännu en sån dag. För vi har ju dragit igång våra partiledarintervjuer här.
Ja. I tisdags var Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar först ut. Mm. Idag är det The Liberals.
The Liberals, ja. Precis.
Liberalernas Simona Mohansson.
Ja.
Kom hit.
Det finns ett klipp som det pratas väldigt mycket om när det gäller henne som jag har missat. Mm. När hon beställer glass.
Jag har inte hunnit se det.
Nej, jag måste se
jag
det.
Jag måste kolla på det.
För det är någonting som alla pratar om. Och det behöver jag hinna se innan hon kommer hit. Så det här kommer ju liksom prägla sändningen lite grann.
Vi ska uppsnack med politikreporter Emilia Aro och sen kommer Lova Olsson och ska analysera.
Är det så att lyssnarna kan vara med på något sätt?
Ja, mucho importante.
Vi
har Våga fråga lådan partiledare edition. Mm. Och det tanken är ju att så här, ja, absolut ställa liksom begåvade, välgenomtänkta, samhällsengagerande frågor. Så här, vad vill ni egentligen i de här frågorna? Så här. Mm.
Men är det här formatet?
Ja, men det tar ju vi reda på jättemycket under. Vi vill ju liksom att du som lyssnar ska veta, så här, röstar jag på det här partiet, vad får jag då? Mm. Liksom. Det är det som är poängen med allt det här. Men just Våga fråga-lådan kan man ju liksom få ta ut svängarna lite grann.
Ja, det tycker jag.
Man kanske är så... Det känns som att du har så bra hudvårdsrutin. Mm. Eller så här, vilken är din favoriträtt? Alltså det kan verkligen vara otroligt tråkiga frågor.
Ja.
Men de behöver inte vara politiskt kodade. Ja. De får vara det, men de måste inte.
Nej, precis. Och det gör man på 72250 skriver P3 Mellanslag. Det kan ni göra redan nu. Så,
sätt fart.
Kanske någon från redaktionen håller på att summera ihop det där.
Och att utmanas av sin avsatta försvarsminister är det sista Zelensky behöver just nu.
Just det, han vill ha val.
Precis, vi ska prata om den här killen Mikhailo Fedorov som häromdagen gick ut i ett långt videotal och krävde att det utlyses val i Ukraina. Han var så fram till nyligen försvarsminister i Zelenskis egen regering men fick sparken efter bara ett halvår på posten efter någon slags tjafs med landets ÖB som också nu har fått sparken. Och nu är Fedorov så här, ja men vi kan inte låta Ryssland hålla demokratin gisslan. Bara för att det är svårt att hålla val under kriget så betyder inte det att det är omöjligt. Och att han säger också det att kriget går ju också ut på att försvara just demokratin. Men nu är ju grejen att Ukrainas grundlag rakt av förbjuder val i krigstid. Och många bedömare är också överens om att det inte bara är svårt utan ja, men i princip omöjligt att få till ett val i Ukraina så länge det är krig. Det är ju jättemånga som är på flykt, både internt och sådär. Och på ockuperad mark, hur ska de rösta och sådär.
Men det skiter Fedorov i.
Det skiter han blanka fan i. Men så många har ju då tolkat det här mer som en markering mot Zelensky. Som många också tycker har en del att förklara. För grejen är ju då att han har inte kunnat förklara exakt varför Fedorov fick sparken. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset så har Fedorov varit ganska populär bland framförallt unga ukrainare. Han har i sin roll som försvarsminister bland annat velat att soldater och officerare ska ha mer att säga till om och få in mer innovation och digitalisering i försvaret för att fler soldater helt enkelt ska överleva. Och det tilltalar ju såklart många ukrainare som har anhöriga som är inkallade och sådär. Så att efter att han sparkades för lite drygt en månad sedan så har det blivit protester på gatorna där folk kräver att Zelensky förklarar varför han sparkades och också att han ska få tillbaka jobbet. Men nu häromdagen, typ samtidigt som Zelensky presenterade sin nya försvarsminister så gick han också ut och sa att Fedorov inte kommer få tillbaka jobbet och det var då Fedorov gick ut med det här talet om att det måste bli val. Och där tog han också upp korruption och sa att korruption är inte bara ett symptom utan eller är bara ett symptom men att huvudproblemet är betydligt djupare och Zelenskys regeringar har ju anklagats för korruption en massa gånger och så sent som igår uppdagades en ny korruptionshärva där landets antikorruptionsbyrå genomförde en husrannsakan hos Zelenskyjs biträdande kanslichef. Så även om det inte lär bli något val så kan konsekvensen av det här utspelet bli att Zelensky försvagas enligt CNNs analytiker Nick Patton-Walsh. Och nu ska också Fedorov planera en resa till USA enligt uppgifter till Kiev Independent. Och exakt vad han ska göra där är oklart, det vet man inte, men enligt SVTs korre Bengt Norborg så kan han eventuellt vilja snacka lite med Elon Musk som han ska ha haft goda kontakter med innan och kanske försöka övertala honom om att få tillgång till exempel Starlink av alltså att ukrainarna ska få tillgång till det på ukrainskt eller på ryskt territorium. För i så fall då skulle han ju bli något av en hjälte hemma vid. Och det kan ju vara något sånt som han är ute efter, att liksom profilera sig så som en hjälte.
Vem ska hålla ögonen på det här då och hålla oss uppdaterade?
Det är väl Babs då, antar
jag. Ja, men, jag följer det.
Ja, men det är jättebra. Alltså, hur det här kriget påverkar, jag bara tänker på det ibland. Alltså ryssar som inte bor i Ryssland, hur de blir påverkade. Jag tror inte det pratas så mycket om det. Jag hörde någonting igår om att så här, till exempel i Estland, det finns ju en ganska stor minoritetsbefolkning i Estland som är ryssar. Och att man då har tagit bort ryska språket från skolan och undervisningen. Och jag tror att de också har förlorat typ rösträtten. På grund av att man ser det som ett säkerhetshot.
Intressant.
Det är intressant. Och det är väl liksom, det är väl inte det enda som har påverkat ryssar kanske runt om i Europa på grund av det här kriget.
Det kanske blir att skicka ut en sån käpp här i korridorerna och dra in Fredrik Wadström.
Kanske.
Från radiokorrespondenterna Ryssland och fråga hur mår exilryssar runt om i världen.
P3, Sveriges Radio.
Snart är det dags för vår andra partiledarintervju. Liberalernas Simona Moamsson är på ingång. Men först så ska vi grotta ner oss lite i Liberalernas senaste mandatperiod. Hur går det för dem och vilka dramor finns det hos L? Välkommen P3s egna politikreporter Emilia Aro! Rakt in i det bara. Hur gick det för Liberalerna förra valet?
Både bra och dåligt kan man väl säga. De landade på 4,61%, vilket är väldigt nära riksdagsspärren. Men bara några månader innan valet så låg de ju långt under den på 2,5%, tror jag var som sämst ungefär. Vilket är ju siffror de bara kan drömma om idag. Men då var det ju väldigt en stor upphämtning som de lyckades göra på ganska kort tid. För de bytte ju också partiledare ganska nära in på valet. Johan Persson blev partiledare i april 2022. Så att det gick ju väldigt fort för honom att lyfta partiet över spärren.
Kanske statistik du inte har siffror på, men bara på ett ungefär, hur har det sett ut för liksom Folkpartiet, numera Liberalerna, under val liksom historiskt? Alltså, vad brukar de ligga ish? Vad är deras rekord? Har du någon sån siffra?
Det här var verkligen någonting jag tänkte jag skulle kolla på igår och insåg exakt just nu att jag inte gjorde
inte
det. Gjort det.
Nej, men då hoppar vi den. Kanske får
kolla i låten.
Men mandatperioden då, hur har den varit för Liberalerna?
Nej, men den har väl varit stormig kan man säga. Alltså de har ju gått neråt sen valet också ganska stadigt och nu ligger de ju parkerade på dåliga siffror liksom. Och så här, de gick ju till val på att vara den liberala vakthunden i Tidö för att liksom hålla vakt om liberala värderingar. Men det har väl skämtats om att det snarare blev en knähund av den liberala vakthunden, för det är många som tycker att SD har fått igenom politik som Liberalerna kanske inte borde ha gått med på.
Vad är analysen kring att det går så liksom, citat, dåligt för Liberalerna?
Men det är väl lite så här, vad är de för parti? Det snackades väl om liksom så här, vad för efterfrågan finns det på ett liberalt parti som samarbetar med SD, och nu när de har gått hela vägen och ska släppa in dem i riksdagen så kanske frågan är om det liksom är, finns det sådana väljare som tycker att det är okej? Det verkar ju kanske inte riktigt göra det.
För det har ju inte varit så att de har gått under radarn och liksom folk inte har hört om dem.
Jo, alltså så kan det ju naturligtvis vara också. Och det blir ju någon slags ond cirkel att ju mindre man blir, desto mindre relevant blir man och desto mindre frågor får man om saker.
Men nu missförstod ni varandra.
Ja, för jag tror att jag menade mer på så här. Det är ju inte så. Man kan ju tänka sig att man kanske hamnar här ifall det är så att man inte syns och hörs så mycket. Men det är ju snarare tvärtom. De går ju inte under radarn.
Nej, alltså lite. Det beror på, i de stora frågorna så är det ju inte så mycket liberalerna man vänder sig till. Nu i valrörelsen så hörs de väldigt mycket. De gör ju också för att höras väldigt mycket, för att de vill ju nå ut med sin politik. Så det är väl lite både och liksom. Men när det kommer till de stora liksom frågorna om försvar och sånt, så är det ju vi journalister ringer kanske inte liberalerna först tyvärr.
Nej, ni gör inte det.
Nej, vi ringer de stora partierna först.
De gjorde ju den här svängningen då när de öppnade upp för samarbete med Sverigedemokraterna. Var liksom, vad var det? Var det en liksom, vad heter det? När man har såna här hjärtstartare på en patient. Alltså, var det ett sista försök? Var det desperation eller var det strategi? Eller är det här, varför gjordes det?
Alltså, det är väl alla de sakerna, att de insåg väl att den linjen som de hade när de skulle samarbeta med SD men inte släppa in dem i regering, tyckte de till slut inte var hållbart, så då tyckte de väl att de var tvungna att göra den här svängningen. Men det blev ju också väldigt sårigt och dramatiskt. Det var ju både det här extrainkallade partistyrelsemötet som vissa har beskrivit som kuppartat, när det liksom partiledningen fick igenom sin linje om Sverigedemokraterna. Sen så var det ju det här digitala extrainsatta landsmötet som vi säkert alla minns, 3 timmar teknikstrul där de skulle få igenom det här.
Påminner om våran sändning.
Som vi har just nu, ja, precis. Och där så var det ju väldigt många inom partiet som var arga. Och det var ju många som hoppade av efter det här också. Och det hade nog de partiledningen räknat med, men det blev ju liksom ett drama för öppen ridå, den här svängningen.
Förlåt, ville du avsluta?
Nej, jag tänkte bara säga att, och det verkar inte heller som att det har ju inte vänt i opinionen för Liberalerna efter det här.
Vad har varit ljuspunkterna under den här mandatperioden för Liberalerna? Är det någonting som har gått bra?
Ja, men de menar ju att de har fått igenom mycket viktig skolpolitik under mandatperioden. Till exempel nu, precis den här veckan tror jag det var, så började mobilförbudet gälla i alla skolor. Det är de ju väldigt stolta över. Och att de liksom säger att så här, vi har kunnat satsa på fler skolbibliotek, fler böcker i skolan och så. Och så menar de att de kanske ändå har varit den här liberala vakthunden i vissa förslag. Att de liksom är väldigt nöjda med att de fick till en ventil när det kommer till tonårsutvisningarna till exempel och så. Och sen så är det ju, jag menar, det här är ju inte någonting som bara Liberalerna har drivit igenom, men de är ju väldigt nöjda med att vi nu mera är med i NATO. Och det måste man ju ge dem, det har de ju tyckt länge att vi ska vara liksom.
P3, Sveriges Radio.
De har jagats av dåliga opinionssiffror nu. Vad ligger de på nu?
Den senaste mätningen från SVT som kom den här veckan ligger de på 1,9%. Och så kom den Novus-mätning igår också som ligger på samma nivå.
Och historiskt, hur har Liberalerna snedstreck Folkpartiet som de ju hette för, liksom, vad har varit deras guldsiffror? Och så, alltså, förstår du, hur har de legat till?
Alltså, om man börjar titta i början av demokratin så låg de ju toppen bra till med liksom över 30% av rösterna. Sen har dit har de inte kommit igen, men så här, 2002 så fick de 13,4%. Så
det är liksom, Lars Leijonborg-eran.
Ja, men så de har ju liksom legat bättre till än vad de gör idag, om man säger så.
Någon som vet om Liberalerna bryr sig om skolan? Det är ju deras liksom, hjärtefråga väl?
Det kan man verkligen säga.
Varför är de så besatta av skolan?
Alltså, rent ideologiskt så funkar ju det väldigt bra om man är liberal. Det är ju liksom deras svar på egentligen alla problem. Utbildning, utbildning, utbildning. Så att det funkar ju liksom, eller så här, de tycker ju att det är viktigt såklart. Sen är det ju också bra för ett litet parti att vara profilerad i en fråga. För då, vi pratade tidigare om vem man ringer som journalist. Och då, om det är ett parti som är väldigt profilerad i en fråga, så är det ju de man ringer. Så att det funkar ju väldigt bra för dem att vara det, eller har gjort det i alla fall. Och det är ju också därför de satsar väldigt mycket på det. Både för att de tycker att det är viktigt rent ideologiskt, men också för att de vet att det finns liksom saker att hämta där.
Vilka har varit de stora vallöfterna i den här valrörelsen då, från Liberalernas håll?
Jo, men det är ju mycket skola. Såklart.
Ja, det är skola.
Precis, de vill att vi ska ha världens bästa skola. Och det handlar ju om ännu mer om att man ska ha färre skärmar i skolan och mer böcker. Det ska vara små klasser och så. Och sen har ju de också svängt om vinster i skolan. Nu vill de begränsa så att man inte kan ta ut vinster i skolan.
Men de är fortfarande för friskolor.
Ja, precis. Men det ska inte vara vinstdrivande friskolor. Och sen så vill de också sänka skatterna. Det har de pratat jättemycket om. Till exempel så vill de att statlig inkomstskatt, alltså det som folk som tjänar med en viss nivå betalar till staten, att den ska sänkas.
Vi ser ju opinionssiffrorna titt som tätt. Det kommer liksom så mardrömsrapporter om man är liksom liberal konstant när det gäller opinionssiffror nu liksom den senaste tiden. Men samtidigt så det speglar liksom inte Simonas humör, utan det är snarare tvärtom, att där är det någon som blir bara nästan gladare och gladare, känns det som. Hur mår Simone i allt det här?
Det är ju en jättebra fråga som jag hoppas att ni kommer att gräva lite mer med henne. Men hon har ju varit liksom jätteglad hela den här varelsen. Och om man vill vara snäll så kan man ju säga att man får liksom beundra hennes förmåga att vara positiv trots mörka siffror. Och om man vill vara elak så kan man väl säga att det kanske finns ett mått av desperation i det. Det känns kanske lite som det för vissa. Och att liksom de ler sig ner i avgrunden. Men lite så. Vad ska man göra?
Vad tycker, liksom, eller hur förhåller sig Liberalerna själva till de här siffrorna? Vad säger de? Alltså, hatar de att prata om det med journalister för att det blir så negativ klang, eller är det för stort fokus på opinionssiffror hos media?
Sju frågor.
Ja, verkligen. Den sista var jättesvår. Ja.
Det kan man ju, det brukar ju partierna tycka, att det är ganska mycket fokus på opinionssiffror. Ulf Kristersson till exempel brukar säga att det bara finns en opinionsundersökning som spelar roll, och det är valet. Simona Månsson upplever inte jag har så mycket problem att svara på de här frågorna, för hon förstår ju att det är någonting man undrar. Men de säger att nu är det liksom slutspurten, nu ska vi klara det här. Och det är ju också så här, på ett sätt så vore det ju helt sjukt om de lyckas hämta upp det här, för inget annat parti har ju lyckats med det. Samtidigt vore det ju också helt sjukt om ett parti som har varit i riksdagen sedan demokratin infördes och skulle åka ur. Så att allting är helt sjukt när det kommer till Liberalerna just nu.
Emilia Aro, du sätter dig här bak nu och lyssnar lite grann, och sen så tror jag att du grabbar tag i henne när hon är klar här.
Det stämmer.
Vi tackar Emilia för nu.
P3, Sveriges Radio.
Ja, det är verkligen en solig...
Alltså, ja, det är ingen som man upplever känner av opinionen.
Nej.
Någon kommer och liksom bankar på fönstret här till studion. Simona Moamsson är ju på ingång och liksom så... Hej, du är här!
Ja, dubbelvinkar med båda händerna.
Ja,
men det ska bli kul att, jag har aldrig träffat henne, så det ska bli kul att ta pulsen på henne.
Ja.
För det är ju som sagt det vi gör, David.
Ja.
Vi vill berätta, vi vill liksom visa lyssnarna så här, om jag röstar på det här partiet, vad får jag då?
Och vi vill också öppna upp för att lyssnarna får vara med och ställa frågor till Simona.
Mm. Man kan få ställa vilken fråga som helst.
Ja,
killsmak, tjejsmak.
Du hade ju lite exempel på roliga frågor.
Favoriträtt.
Favoritmat. Vad var det? Hudvårdsrutin.
Hudvårdsrutin. Jag bara, det går bra att ställa rowdy och roliga frågor också. Som till exempel, vilken är din favoritfärg? Ja, jag jobbar med innehåll, vad ska jag säga? Det är en talang.
722-50 skriver Petra Mellanslag. Var med och ställ frågor till Simona. Jävla, gärna lite annorlunda.
Mm.
Från ett annat håll kanske.
P3, Sveriges Radio.
Hennes rörelse har innehållit kundvagnsrace, trampolinhopp, en helt crazy glassbeställning, men framförallt en hel del försök att rädda Liberalerna över riksdagsspärren. Hon är 31 år och Sveriges yngsta partiledare. Välkommen Liberalerna, Simona Moamsson, till morgonpasset.
Tack så jättemycket.
31 år.
Ja, jag vill läsa att du är 31 år. Kan det stämma?
Ja.
Ja, alltså, och jag vill ändå säga så här, det kan låta som att man bara, det bara är ett år, men det är bara så här, att vara 31 år och partiledare för ett riksdagsparti, det är ju oerhört liksom...
Får du lite ångest eller?
Ja, verkligen.
Men också, det är verkligen inte menat.
Nej, men alltså, så här, det känns, utan att lägga någon, det låter hånfullt, det är det inte, alltså, det är väldigt lillgammalt.
Mm.
Är du lillgammal? Har du alltid varit det?
Jag är nog mentalt lite 65-årig gubbe. Men jag har också blivit liksom mer ung med tiden. Jag har gjort en så här Benjamin Buttons otroliga liv. Alltså när jag gick med som 16-åring i ett politiskt parti, då var jag nog liksom, då var jag verkligen old school i huvudet. Men nu har jag blivit mer och mer liksom ung.
Så du hade liksom lite elevrådsaura över dig under hela uppväxten i stort sett?
Ja, eller? Det skulle jag nog ändå säga.
Hur yttrade det sig då?
Ja, men jag startade ett matråd redan tidigt.
Supergammalt.
Vad gör det? Jag minns att vi hade ett matråd, men jag minns inte vad de gjorde.
Ja, men du vet, man har ju jättemycket åsikter om maten i skolan. Med all rätta, för om det är riktigt dålig mat, om man inte får rivna morötter, hur ska man då klara mattelektionen? Liksom?
Rivna morötter, majs, Rhode Island dressing.
Vad gick du på för skola?
Det kanske var pizzeriasallad.
På landsbygden hade vi inte Rhode Island dressing.
Vart har du kepsen någonstans? Du har haft keps på dig under valrörelsen som du har sett bete sig på.
Ja, men jag var här, jag ville ju bete mig och visa respekt för dig. Man kan inte sitta med keps inomhus. Ja.
Vad är bete dig? Det känns lite som ett göteborgskt, liksom, lite kaxigt modeuttryck. Eller var kommer det ifrån?
Det kommer ifrån att när jag blev partiledare så kände jag behovet av att beskriva vad är det för samhälle, vilken samhällsgemenskap vill jag bygga. Och då hade jag tre stycken ben. Man ska bry sig om varandra, visa empati.
att man ska bilda sig, utbildning, vara nyfiken och sen att man ska bete sig, skärpa sig, inte hålla på och liksom skapa oordning i samhället.
Och vilka är det liksom du riktar det? Är det mot dina partiledarkollegor eller är det befolkningen som ska bete sig?
Men jag ser det mer som en så guidance för mig och alla andra som ser det här budskapet.
Vem tycker du beter sig bäst av partiledarna?
Just nu tycker jag att allra flesta inte beter sig jättebra. De fokuserade mer på vad de andra tycker än att berätta vad man själv vill. Det bådar inte gott. Och att kalla varandra för massa saker tror jag inte är jättebra.
P3, Sveriges Radio.
Och man undrar ju då, vad var det som gjorde att du blev liberal?
Jag var arg på orättvisorna. Framförallt den orättvisa som finns för barn idag. När det fortfarande spelar roll vad du har för bakgrund för hur du ska lyckas i livet. Det gjorde att jag var arg. Och när man är arg så tycker jag att man ska göra något av den ilskan. Och att då vara med och förändra samhället är väl perfekt.
Men vad är en liberal för dig?
Vad en liberal är? En person som bryr sig om skolan mer än någonting annat och som gillar frihet. Inte bara de stora friheterna, ni vet, att man ska känna sig trygg, utan också de små friheterna. Du ska få liksom dricka kyld öl från Systembolaget, kunna köpa en flaska vin på Ica. Alltså, de friheterna också.
Skulle du säga att Liberalerna är ett liberalt parti? För jag upplever ju att den senaste tiden så har det varit väldigt mycket så förbjudrubriker från era håll.
Jag tycker absolut Liberalerna är det mest liberala partiet och jag tycker så här, om jag frågar snarare så här, om det inte hade varit förbjudet med barnaga idag, kan inte Liberalerna driva på en sån fråga? Jag tycker att när det gäller barn så är det en särskilt utsatt, de är särskilt utsatta, man behöver vara väldigt tydlig med hur man ska skydda dem, och oftast de förbuden som jag i alla fall har presenterat har ju handlat om att skydda barn från farliga sociala medier, skydda barn från föräldrar som försummar dem, skydda barn så att de får en riktigt bra skolgång. Och jag tycker att man hela tiden ska väga, men jag tycker alltid en liberal ska fundera lite en gång till så här, behöver det här verkligen förbjudas?
Men för jag vet att du när du blev politiskt engagerad tonåring liksom, så valde du mellan Ung Vänster och Liberala Ungdomsförbundet. Det är väldigt olika partier. Vad var det som gjorde att alltså,
att det inte blev
att det inte blev Ung Vänster? Nej, men hur kommer det sig att du blev liberal? Vad var det?
Att jag insåg att de där plattityderna som finns när man är ung och tror att man är vänster, det är inte den politiken jag står för. Den där ilskan och där man säger att jag vill ha rättvisa och sen tror att bara för att någon annan blir fattigare så blir jag rikare. Den rättvisan tror inte jag på. Jag tror att det är bättre om vi hela tiden ser till att samhället går framåt och inte backar. Och det är därför jag blev liberal.
Men du var ganska arg som ung.
Ja, jag är fortfarande väldigt arg.
Det är
idag.
Inget som märks, Simone. Nej. En väldigt solig ilska är vad du har.
Ja, men jag är kill with kindness. Är inte det en väldigt bra ingång?
Är det ilskan över dina låga opinionssiffror som driver dig nu? Är du arg över det?
Där är jag mer orolig över att efter 13 september kan det vara så att Sverige har den mest vänsterlutade regering vi någonsin haft i det här landet. Det gör mig orolig, men nej, ilskan är över orättvisorna.
Men Liberalerna fick 1,9% i SVT:s Verians mätning som släpptes nu i måndags. Vad är det du gör för fel?
Tack för det här utvecklingssamtalet, David Reed.
Men vad är problemet, tror du?
Eller det jag frågade.
Jag tror att det handlar i grund och botten om att det nu valtemperaturen börjar öka. Det är nu människor lämnar sina barn på förskolan, barn börjar skolan, folk funderar över vad har Liberalerna gjort för skillnad? Och så ser man skillnaden vi har gjort i skolan och sen tänker man, oh shit, jag vill inte ha ett Sverige där det inte finns ett skolparti som varje dag tar strid för att mina barn ska ha en bättre skola, för att lärare ska ha ett tydligare mandat.
Nu vill du säga vad som kommer vända i era opinionssiffror. Vill jag veta varför du tror att det ser ut som det gör?
Ja, men över lång tid så har Liberalerna inte varit ett modernt, härligt parti som har berättat vad vi vill göra. Och det tror jag, eller hoppas jag, att jag kan ändra på. Eller det har jag gjort också. Jag har ändå visat att Liberalerna är mer ett frihets- än förbudsparti. Mer av ett modernt än ett gammal gubbiparti. Men det tar tid. Alltså, jag kan inte ändra 100 år liksom av historia och de senaste 10 åren av rätt struggled history för Liberalerna på en, liksom, en knapptryckning, utan det kräver ju rätt mycket tid.
Vad ska du göra nu då för att vända det här? Det är inte långt kvar.
Ja, men fortsätta visa på vad jag vill göra mer. Inte minst när det gäller skolan, hur jag vill se till att fler barn och unga kan få göra samma livsresa som jag har gjort.
P3, Sveriges Radio.
Ni har ju massa förslag på saker ni vill förändra i skolan. Det är mindre klasser, minskad administration för lärare, högre lärarlöner, mer prov, spetsutbildningar med mera etc. och dylikt. Varför lovar ni det nu när ni haft 4 år mandatperiod på er att genomföra det?
För att det viktigaste löftet jag kan ge till Sveriges lärare och elever är att det måste vara slutstökat i klassrummen. Vi ligger bland bottenligan när det gäller klassrumsdisciplin, och det påverkar hur barn lär sig. Vi har gjort jättestora förändringar under den här mandatperioden. Sett till att det blir lättare att visa ut elever som förstör. Sett till att hjälpa de barn som behöver det i mindre grupp eller ensamt med fler hjälpklasser. Men jag vill göra mycket mer, och jag tror att vi behöver... Idag är det 290 kommuner som bestämmer över skolan. Och då betyder det att vissa skolor har klasser som är 30 elever, andra har 20. Och jag tycker att det vore rimligt att alla har en klass som är i storleken lagom.
Men om ni vinner valet, alltså Tidösidan då, vad är det som säger att vi kommer få världens bästa skola då? Eller kommer det gå 4 år till sådana här löften? Hur kommer det bli?
Jag håller ju på och ändrar kulturen i svensk skola. Alltså, vi har haft en svensk skola som har varit präglad rätt mycket av, jag skulle säga, lite vilda västern. Och det ser vi att hotet har ökat mot lärare med 150% de senaste 10 åren. I att barn inte lär sig, var fjärde 15-åring kan inte läsa ordentligt, alltså är funktionell analfabet. Att vi har haft telefoner som har fått ligga runt i klassrummet. Vi har skärmar som har tryckt ut böcker. Alltså, det jag gör är ju ändra svensk skola i grunden, förändra kulturen. Läraren bestämmer, inga skärmar i klassrummet, mobilfritt hela skoldagen. På rasterna ska du leka med dina kompisar, inte hålla på och liksom snapchatta. Det är klart att det tar tid, men nästa mandatperiod behöver vi göra
ännu. Men det är ju en lätt, bra, tydlig fras att säga att så här, nästa mandatperiod kommer vi göra svenska skolan till världens bästa skola. Vad är det du menar?
Vi ska fortsätta göra den.
Jaha, okej, så den kommer inte bli bäst nästa mandatperiod?
Jo, men jag menar att vi har påbörjat det nu. Att det är inte så att jag har suttit på händerna.
Vad är det du vill göra nästa mandatperiod för att svenska skolan ska bli den bästa i världen?
Ja, att jag vill ha max 20 elever per klass är ett exempel på det. Att det inte ska vara, att det ska vara helt oreglerat. Att idag använder ju lokalpolitiker skolan som ett sätt att spara in. De trycker in ännu fler elever i ett klassrum för att spara pengar. De har obehöriga lärare. Det är också därför jag vill öka lärarnas löner med 10 000 kronor.
Var ska de pengarna komma ifrån?
Ja, en prioritering från annat. Jag tycker att det finns ingenting viktigare än lärare. De är den enskilt viktigaste faktorn för att ett barn ska klara sig i skolan är att ha en bra lärare.
Vad är det du ska nedprioritera?
Ja, det finns väldigt mycket. Framförallt finns det mycket fluff i det offentliga. Massa kringtjänster i offentlig sektor som inte är kärnuppdrag som jag tycker att vi borde kapa.
Det här med att du vill förstatliga skolan, är det ett steg till att bli världens bästa skola?
Absolut.
Och varför vill du förstatliga skolan? Vad är det som blir bättre av det?
För att skapa en likvärdighet. Att det inte ska spela någon roll vart i Sverige du bor för... vilken skola du har. Idag så skiljer det 70 000 per elev per läsår mellan den kommunen som lägger minst på svenska skolan och den som lägger mest. Då kan ni föreställa er att det är rätt annorlunda i, har man en behörig lärare eller inte, har man riktiga skolböcker eller inte. Och som sagt, Jag ser tyvärr att kommuner väljer bort skolan.
Men ser du att det är möjligt med tanke på att Kristersson, som ändå är din buddy old pal i det här som du behöver ha med dig på tåget, säger ju att det här kommer inte ske.
Det är en byråkratisk mardröm.
Ja. Ja, just det. Om det finns vilja så finns det möjlighet, tänker jag.
Viljan verkar inte finnas från hans sida.
Nej, och det är inte han själv som bestämmer, eller hur? Utan jag är glad över att Sverigedemokraterna, precis som oss, tycker att skolan ska förstatligas. Jag är också glad över att Ebba Busch har varit öppen för att diskutera det här, för att jag har öppnat upp för att diskutera sjukvården som också har samma problem, alltså ojämlikheten. Och då tänker jag, tre är mer än en.
P3, Sveriges Radio.
Ett förslag som ni går till val på är en jämställdhetsbonus.
Yes.
Alltså att föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska kunna få 30 000 kronor per barn. Jämställdhetsbonusen har ni redan testat 2008 och togs bort 2017 eftersom den inte hade någon som helst mätbar effekt.
Inte riktigt sant, men
jag läser bara innantill. Så don't give me a hard time. Varför ska vi gå igenom det här en gång till då?
För att det är viktigt att fortsätta med jämställdhetskampen. Det är viktigt att vi som är en ny generations politiker tar det i de nya feministutmaningarna. Och de är mycket svårare nu. Alltså mitt parti, och jag är så jävla stolt över det, mitt parti, man kanske inte får svära här. Jo,
du får göra hur du vill.
Jag är så stolt över att mitt parti var med och införde liksom rösträtten för kvinnor, deras möjlighet att få, våra möjlighet att få plugga, jobba. Men nu har ju jämställdhetskampen blivit jättemycket svårare. Den handlar ju mer om relationer, den handlar om tid och om pengar. Och då måste ju politiken nudga i rätt riktning. Och vi vet att en jämställdhetsbonus ser till att barn får tillgång till båda sina föräldrar. Se till att man tar ett mer jämnt uttag.
Ja, precis. För ni är väl liksom inte för att man ska lagstadga att det ska vara precis jämnt. Mm. Men samtidigt så vill ni liksom ha en morot för att det ska bli det. Mm. Mm. Är det inte lite att man går emot sig själv här, fast bara för att man inte vill säga att man lagstadgar?
Nej, utan jag tycker att när vi gör det enklare för människor så tycker jag att det ska vara viktigt att vi också försöker förändra strukturer. Och strukturen idag är att många kvinnor bränns ut av stress för att de tar det stora hemarbetet. Alltså de har två jobb förutom jobbet. Det finns också en ganska stor moralism i samhället att man inte både kan vara en ambitiös karriärist, en engagerad förälder och en härlig partner om man är kvinna. Och jag vill ju ändra på det. Och jag tror jämställdhetsbonusen är ett exempel på det. Att återinföra läxhjälpsrut och utöka rutavdraget är ett annat exempel på det.
Men varför inte lagstadga då ifall det är det som ni verkligen vill och tror är bäst?
För jag tror inte att det är bäst. Jag tror inte nödvändigtvis att vi kommer liksom få ett mer jämställt samhälle bara för att vi carte blanche säger att det ska delas lika. Utan det handlar om att göra flera olika grejer som gör livspusslet enklare. Jämställdhetsbonusen är en del. Men jag vill, som sagt, jag tror att det handlar mycket mer också om att göra livet enklare, vardagen enklare, genom att se till att man har mer utavdrag, mer hjälp.
Men om man pratar om liksom jämställdhet, om man tittar på jämställdhetsperspektivet då, om föräldern som tjänar mer tar halva ledigheten, kommer de 30 000 kronorna då liksom täcka det inkomstbortfallet? För jag tänker att det är en anledning till att man delar olika på föräldraledigheten.
Ja, det är väl en del av det. Sen är det ju också karriär och sen är det strukturer. Att det fortfarande finns liksom en bild över att kvinnan ska vara hemma. Och så här, i grund och botten är ju inte föräldraledigheten till för föräldrarna, utan den är ju till för barnen. Att barnet ska ha rätt till sina föräldrar, båda två.
Det kan ju vara en ekonomisk fråga inför familjen. Och då känns 30 000, täcker det verkligen? Räcker det?
Det är ett incitament. Men jag tror att vi behöver ju också ersätta vabbersättningen. Är ett mycket tydligare exempel där kvinnor tar ut i högre utsträckning vabben, just för att det ekonomiskt är mer eller mindre lönsamt om mannen skulle ta det. Och det är därför jag skulle vilja ha höjda ersättningen där. Men som sagt, de här ekonomiska delarna är en del av min livspusselfeminism. En annan del är det här obetalda hemarbetet, det där slitet som kvinnor fortfarande bär ett stort last och som gör att de blir sjukskrivna av stress i högre utsträckning.
30 000 kronor per barn, det låter väldigt, väldigt dyrt om det skulle vara så att alla började ta ut exakt lika mycket föräldraledighet. Var kommer de här pengarna ifrån?
Genom att vi ser till att vi prioriterar. Jag tycker att det är
konkret,
värt att investera.
Vart tas det ifrån?
Ja, men jag har ju i förra inslaget så berättade jag ju om att jag vill effektivisera rätt rejält och ta bort över 20 000 kringtjänster i offentlig sektor som idag tycker jag inte är kärnuppdrag. Utöver det så bedriver jag en ekonomisk politik som handlar om att vi får mer tillväxt. Alltså fler som jobbar, arbetslinjen som gör att fler bidrar till vår gemensamma kaka. 1% i ökad BNP för Sverige innebär 30 miljarder i reformutrymme. Det är väldigt många jämställdhetsbonusar och väldigt många skolböcker.
Vilken sektor är det du kommer prioritera ner?
Ja, men som sagt, jag tycker inte vi ska hålla på med riktade bidrag som inte ger någon effekt till... Ja, men vi har massa sådana här bidrag som vi ger till exempel till företag som är riktade. Vi har idag en arbetslinje som behöver stärkas ytterligare så att fler går till jobbet. Alltså det bästa sättet att få in mer till den gemensamma kakan är ju att fler bidrar. Det är ju inte bara en flytta liksom en pinne från den här sektorn till en annan sektor.
Hur blir det då för ensamstående föräldrar då, som tar ut 100% av föräldraledigheten? Får de ingen bonus trots att de gör allt jobb?
Nej, men jämställdhetsbonusen är ju i syfte för att skapa ett incitament för jämställdheten. Så vi har ju andra förslag där. Exempelvis ett barnavdrag på 10 000 kronor per barn för föräldrar som jobbar. Så jag tänkte igenom det. Det finns annat gottigt som man får om man är en person som anstränger sig och som försöker få livspusset att gå ihop.
Så de ensamstående föräldrar kommer bli kompenserade på samma sätt?
Inte riktigt det blir ju inte riktigt på samma sätt. De får ju i så fall ta ut hela föräldraledigheten, så det är ju en annan sorts ersättning. Men jag tycker inte heller att i politiken så tycker jag snarare att man behöver prata om principer. Vilka principer driver de politiska avvägningar och prioriteringar man gör? För mig är det viktigt, jag har en princip om att politiken ska handla om att göra livet enklare, om att de som jobbar hårt ska bli ersatta för det och inte behöva betala för de som inte gör det.
P3, Sveriges Radio.
Vi har fått in lyssnafrågor. Rakt på det bara. Det är någon som skriver, vad är det mest liberala du har gjort? Tänk efter nu och ge oss ett riktigt smaskigt svar.
Jag gör nog massa liberala grejer hela tiden.
Vad är en stereotyp?
Vad är stereotyp av liberala grejer?
Ja, det känns svårt att pinpointa vad en stereotyp liberal är.
Alltså, gå i skolan tycker jag är liberalt. Men
gud, snark Simona.
Alltså, varför hatar du skolan?
Nej, inte alls. Men vi pratar lite om andra saker också. Ja. Nej, men jag tänker liksom just att det är väldigt så här att allt är så fritt och man ska vara för alla kontroversiella förslag som finns. Och,
det gick ju inflation i att politiker för något år sedan efter att Obama hade gått ut och sagt att han hade rökt gräs. Mm. Och då gick det liksom inflation. Jag har också det, för det verkar gynna en och liksom ge en mer nyanserad bild av en. Mm. Har du gjort det?
Det har jag gjort.
Men
inte i Sverige.
Inte i Sverige?
Of course.
Nej. Okej.
Okay. Det är väl inte så konstigt, tänker jag, för vår generation som dricker mindre och så. Men det har jag inte gjort i Sverige. Jag har gjort det i länder där det är lagligt.
Det är någon som skriver, vart ska Simona åka på semester efter valet?
Jag ska inte på semester efter valet.
Om du mot förmodan.
Okej, men jag kan säga, innan jag blev partiledare så levde jag i ett fantastiskt liv där jag gick runt och hade kul, dejtade, och då hade jag en bild över att jag skulle ta typ 2 månader och bli bättre på att surfa. Så jag skulle på en så här surf- och yoga-retreat och typ ha lite så här rosa slingor i håret.
Någon surfer girl?
Surfer girl. Alltså
det låter som en röka gräsresa.
Om man säger David Ruid.
Vilken är den värsta dumpningen och eller hjärtesorgen Simona blivit drabbad av, och hur löste hon det?
Vilka bra frågor. Jag är ganska osentimental faktiskt, vilket är kanske ett problem som har varit, men det är därför jag är singel.
Måste ändå finnas en värsta. Även fast det kanske inte är så jobbig för dig.
Nej, jag har faktiskt inte det. Jag har inte det.
Borstar du går vidare?
Ja, men lite. Alltså, jag tror faktiskt att jag är generellt så. Att, så här, jag är inte jättemycket en person som kollar i backspegeln. För jag tror inte det blir så mycket bättre av att sitta och du vet, hamna i det här rabbit hole liksom, och börja gräva.
Det är ju alltid sådär att man som partiledare har tunnelseende på vinst och vill inte prata om någonting annat än att det går bra. Men det lagt åt sidan, ponera att Liberalerna åker ur riksdagen. Avgår du då, är det någon som undrar?
Det kommer inte hända.
Att du avgår? Du sitter
att vi åker
där,
ur riksdagen. Nej. Någon gång i framtiden kommer jag ju behöva avgå. Mm.
För
att jag vill göra annat i livet också.
I ett parallellt universum där det liksom inte går vägen. Sitter du kvar även om ni inte är i riksdagen?
Vi kommer inte... Alltså så här, fatta vad fattigt... vad fattig svensk riksdag skulle vara utan ett skolparti och vad fattig borgerligheten skulle vara utan Liberalerna.
Är det du tror att du jinxar det om du kommenterar på det?
Nej, utan jag tror inte det kommer hända.
Men alltså, jag fattar, men det är liksom det är du ganska ensam om ändå, om man får titta på opinionssiffrorna, vad som helst ska hända. Jag fattar det är opinion och vi pratar
val. Ja, men de där opinionssiffrorna har ju varit så typ inför varje val så har vi legat på 2% och så har vi visat och bevisat vad som är syftet av Liberalerna i svensk politik.
Fair enough. Min poäng är inte att få dig att ställa upp på att ni
du vill
ska
att jag ska avgå.
Nej, men jag bara menar att den här personen som undrar det här kanske på riktigt är så här, en liberal väljare som liksom är, det här kanske inte är ett tjuvnyp utan bara så här, jag vill veta typ, jag gillar dig som partiledare eller jag skulle hellre se en annan partiledare. Alltså, det kanske faktiskt är en strategisk väljare, en fråga som bryr sig. Liksom. Mm.
Jag tänker att man inte kan fokusera på någonting annat än att göra sitt bästa. Precis på samma sätt som man ska titta för mycket i backspegeln så kan man ju inte heller varken ta ut en vinst i förskott och inte heller liksom sitta och oja sig. Och jag tror att det är liksom lite det ibland som är problemet med de här opinionsmätningarna, att man är nu tror ju liksom vänstersidan att så här, vinsten är redan inne och så behöver man liksom inte förklara sin politik eller göra något sånt, och jag tror att det finns ju en risk att man faller precis vid målsnöret om man är vänsterpartist eller sosse liksom, och sen blir bara, vad i helvete hände liksom.
P3, Sveriges Radio.
Du har sagt, vet jag, att Sverigedemokraternas intåg i riksdagen var en anledning till att du gick in i politiken och nu vill du släppa in SD i regeringen. Vad var det som hände?
Samhället har förändrats rätt mycket från 2010 när jag gick med. Det är helt andra frågor, helt andra problem som vi behöver hantera i samhället idag för att öka friheten i människors vardag. Jag har också förändrats. Inte minst tycker jag att de här senaste 3 åren så Tidöavtalet som jag var skeptisk till och jag tror rätt många andra också tänkte hur ska det här gå, har visat sig ändå kunna komma med viktiga saker till Sverige. Viktiga förändringar som har inneburit att vi har halverat skjutningarna, vi har gjort enorma skolsatsningar och det är klart att det påverkar ju en som person. Man är ju inte liksom immun mot miljön och vilka frågor man tycker är viktiga att driva. Och sen får man bestämma sig, med vem tror jag att jag bäst kan driva igenom den politiken jag vill.
Vad hade du sagt om någon hade sagt till dig 2010 att du skulle krama Jimmie Åkesson och välkomna honom in i regering? Vad hade du sagt då 2010?
Jag vet inte vad jag hade sagt 2010, men jag vet att Simona 2010 nog hade förstått mig idag. För redan, jag har under hela min tid som politiker, jag har ju bara varit fritidspolitiker tidigare, men alltid velat få saker gjort. Det här är liksom inte ett vanligt jobb. Man kan inte göra det här i hur länge som helst, utan jag har möjlighet att vara med och förändra samhället just nu.
Jag tror du verkligen det. När du stod och valde mellan Liberala ungdomsförbundet och Ung Vänster och så hade någon sagt till dig så här, du kommer bli partiledare för Liberalerna och du kommer krama Jimmie Åkesson. Tror du verkligen att du bara så här, jag tror att jag kommer förstå framtiden, Simona?
Nej, jag tror inte ens jag hade kunnat föreställa mig att jag skulle bli partiledare för Liberalerna, så finns nog många.
Nej, men det är ju en ideologisk kurva som är intressant. Alltså liksom, känslan tror jag hos många är ju att så här, det här är ett desperat försök att rädda opinionssiffrorna. Mm.
Och jag håller inte med, för jag tycker att ideologi i slutändan är ju sakpolitik. Och sen vill du ju få igenom din sakpolitik. Alltså, så här, om man bara är intresserad av att tycka saker och markera med saker och tänka stora tankar, då ska man inte hålla på med politik. Då kan man skriva böcker, man kan sitta i radio, man kan ha en podd. Men vill man på riktigt förändra saker så behöver man samarbeta med andra. Och jag tror inte att jag kommer få igenom de förslag som jag vill tillsammans med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag tror inte att Sverige blir bättre om vi sänker straffen på sexualbrott eller om vi ökar skatten på de som jobbar. Och då behöver jag göra en avvägning. Jag kan ju välja att säga att jag sitter i mitten och jag tänker inte samarbeta med någon förrän jag har fått 51%.
Men kan man inte vara tydligare med att det är strategi då?
Alltså men det är inte strategi, det är värderingar. Jag vill få igenom min politik. Det finns en anledning till varför jag tycker att liksom, skolfrågan är viktig. Inte bara för att jag vet att så här, i grund och botten är den liksom viktig för att Sverige ska lyckas, utan för att det ideologiskt för mig är viktigt med bildning. För att men, det ger människor frihet.
Fattar, men det som händer då när du öppnar upp för Sverigedemokraterna, det är ju att Liberalerna blir ett väldigt splittrat parti och många stora namn lämnar. Mm. Och det är ju
och det är de välkomna att göra.
Ja, men det är motverkan till att få saker gjorda. Förstår vad jag menar? Alltså, vad säger du till de liberaler som känner, jag vill inte se en borgerlig regering med Sverigedemokraterna, jag vill ha er gamla linje.
Ja, men vår gamla linje var ju att vi skulle samarbeta med dem. Det var ju att vi ändå, alltså återigen, jag tycker att som politiker får man bestämma. Vill man sitta med händerna i kors och sura i hörnet eller vill man få saker gjort?
Men så, du anser inte att du har övergett dina gamla grundvärderingar?
Nej.
P3, Sveriges Radio.
Och nu är det dags för momentet, är det så fel? Ja. Du kommer få frågor på temat, är det så fel? Och du ska svara ja eller nej helt enkelt. Mm. Du ska hinna med så många som möjligt på 2 minuter, så det är snabba svar. Och du har redan sagt att du kommer svara ja på allting som vi får se.
Nej, men nu ska
du
vara liberal.
Jag vill bara säga, du fattar premissen. Jajamän. Är det så fel? Ja, det är fel eller nej?
Ja, men jag brukar ju lyssna. Så
ja, då.
Ja, och det var väldigt pedagogiskt här tycker jag. Ja. Vi kör igång, är det så fel att krydda sitt CV lite grann?
Ja.
Är det så fel att sjuka barnen från skolan för att åka till Gran Canaria hela familjen för att man hade inte råd på jullovet?
Ja, det är fel.
Är det så fel att ta en GT, alltså gin och tonic, innan en valdebatt?
Nej.
Är det så fel att legalisera cannabis?
Ja.
Är det så fel att döpa sin hemorrojdsalva till namnet på din stora politiska fiende?
Ja.
Är det så fel att bära hijab i nästa partiledardebatt?
Ja.
Är det så fel att lyfta ut en stökig elev ur klassrummet?
Det ska man inte behöva göra. Så nej. Eller ja.
Det är fel att lyfta ut en stökig elev. Mm. Är det så fel att vara utbildningsminister men bara ha 1,0 på högskoleprovet?
Nej.
Har du det? Ja. All right.
Jag med. Okej, ursäkta David Reed. Förlåt, nu måste vi bara ställa sig. Hur mycket har du på högskoleprovet?
1,8. Är det så fel att inte vaccinera sitt barn mot mässlingen?
Ja.
Är det så fel att som lärare swipa lite på Tinder när klassen har tyst läsning?
Ja.
Är det så fel att skicka ett blombud till Jimmy Åkesson med texten förlåt för allt jag sa i luff? Puss.
Det är väl inte så fel.
Är det så fel att vilja ha är det så fel att välja surrogatmödraskap för att man har förlossningsskräck?
Nej. Det är inte fel.
Är det så fel att vilja ha svenska kronor?
Ja.
Är det så fel att vara sugen på ett smeknamn som Lars Lejonkungen Lejonborg, att man internt undertecknar alla mejl som Simba Mohamsson?
Nej, det är inte så fel.
Ja.
Ja, du, det fanns en del att ta i här. Alltså, ja, var ska man börja?
Det var
börja?
Lite speediga liksom, kommentarer mitt i, tycker jag, David.
Men alltså, om en elev är stökig i ett klassrum och den liksom vägrar lyssna och den stör alla andra, och det enda sättet att få ut den ifrån att störa alla andra är att fysiskt ta ut den personen. Varför är det så fel?
Nej, men jag tycker att liksom, lärare ska ha alla verktyg de behöver. Men jag tror att grundproblemet här är ju att vi har fått det upp och nervänt i skolan. Att elever tror att det är de som bestämmer. Föräldrar tror att det är elever som bestämmer. Om man tydligare visar att det är läraren som bestämmer. Vi har förväntansdokument. Vi ser till att man kan visa ut elever som förstör. Och också att det kommer konsekvenser om man inte lyssnar. Att man kanske inte går kvar i klassen utan behöver gå i en akutskola eller så. Det är klart att det kommer påverka beteenden.
Men hur får man ut en elev som vägrar lämna och stör klassen om man inte får ta ut den?
Ja, men det finns olika. Jag litar på att lärare ska ha möjlighet att göra det. Jag tror inte det vore bra för lärares arbetsmiljö att vi förutsätter att de liksom ska hålla på liksom och bära ut barn som att de... Ja.
Det blev väldigt mycket reaktioner på att du hade Davidsstjärnan i senaste partiledardebatt, Aftonbladets partiledardebatt. Och sen så svarade du nej på att det inte är okej att ha på sig hijab i nästa partiledardebatt.
Mm.
Utveckla. Okej att ha Davidsstjärna, inte okej att ha hijab.
Mm.
Vad är skillnaden?
Ja, framförallt är väl frågan varför jag hade på mig Davidsstjärnan i måndags på partiledardebatten. För att vi har en judisk minoritet i Sverige idag som behöver utstå enorma hot och hat i sin vardag. Barn som igår började skolan här i Stockholm på Hilleskolan som möts av säkerhetsvakter, som möts av demonstranter som står utanför och skriker och spottar på dem. Unga barn som behöver gömma sin Davidsstjärna. Och då tycker jag att har jag möjligheten med den plattformen jag har, så har jag också en plikt att visa stöd för den minoriteten som vi har, och som är extremt utsatt.
Icke att förringa den kampen och den frågan att den är viktig. Men varför skulle det inte vara okej att bära hijab då, för att då till exempel uppmärksamma en annan slags utsatthet?
För det är inte samma sak. Och jag tycker inte vi ska relativisera. Jag tycker det är helt sjukt att man inte bara kan få prata om antisemitismen som har blivit... Alltså, som har blivit ökat lavinartad i vårt land och som sätter skräck i den judiska minoriteten.
Men det fattar jag vad du menar med. Men jag förstår inte varför det är bara blankt nej. Varför är det inte då så här, ja, skulle vi uppmärksamma den här utsatta gruppen, så skulle det självklart vara okej att bära en hijab.
Men varför, ja, men varför ska du ha på dig en hijab?
Ja, men av samma anledning som en Davidsstjärna då?
Det finns inte en samma anledning. Vi har judar i Sverige idag som behöver stå till svars för vad som sker i Israel. De behöver utstå enormt mycket antisemitism, och att försöka relativisera det och sätta det, att vi aldrig bara kan prata om antisemitismen utan att blanda in eller försöka prata om andra frågor, det är just det som är problemet.
Vi ställer frågor för att vi vill att du ska förmedla vart du står någonstans.
David, är du lite orolig?
Nej, men det finns väl muslimer som också är en minoritet, menar jag.
Nej.
Alltså, ja.
Nej, men alltså, så här, jag vill bara förklara. Alltså, den judiska minoriteten i Sverige är en av våra minoriteter som vi har ett särskilt ansvar för. I 250 år har det funnits judar i Sverige som har levt och sett Sverige som sin fristad. Numera undrar många judar i Sverige, kan Sverige verkligen fortsätta vara det landet som ger mig trygghet?
Men okej, skit i hijab då. Samerna då, en otroligt utsatt minoritet, levt under strukturellt förtryck i decennier. Skulle du kunna ha på dig liksom en kolt?
Ja, men om det skulle krävas för att påtala och visa solidaritet. Men jag tycker att det blir jättesjukt i den här debatten att vi behöver jämföra. Och jag tycker också, vi kan ha en helt egen diskussion också om slöjan. Jag tycker inte det är självklart alltid att det är en frihetssymbol, utan för många barn och unga är det också ett förtryck, ett hedersförtryck. Men tillbaka till liksom grundfrågan, har jag möjlighet med den bakgrunden jag har att visa solidaritet med en utsatt grupp, så tycker jag att man ska ta den. Och jag tycker inte man ska relativisera det till andra frågor.
P3, Sveriges Radio.
Vi har Simona Moansson i studion.
Ja. Och David Ruiz som precis blev roastad av Linnea att du är en boomer.
Ja, men det säger hon. Alltså, hon säger så mycket illa om mig.
Det är så elak.
Det är inte bara, och även inte bara bakom min rygg, utan straight in my face.
Ja, faktiskt.
Drar sig inte.
Nej.
Vilken fin dynamik ni två har.
Ja, så är det verkligen. Du har ju precis som alla andra partiledare fått har fått möjligheten. Alltså, att önska låtar i radio är ju verkligen någonting som människor vill göra. Mm. It never gets old, fast det finns streamingtjänster och så vidare. Vad tänker du kring ett låtval? Är det som att du bara, hur ska jag positionera mig själv nu mot en grupp som ska bla bla bla? Eller är du bara så här, det här är en banger?
Jag älskar ju musik. Musik är det som får mig att må bra. Och jag använder väldigt ofta också musik som så här, inför saker, typ alla inför stora tal. Jag väljer alltid mina egna låtar. Ofta har jag gjort en hel lista. Och så sitter jag och liksom... Men jag valde bara... det här är faktiskt den låten jag lyssnade till när jag gick upp till mitt första tal i Almedalen för ungefär ett ett år sedan när jag var helt nybakad, nyvald partiledare. Jag tänkte att, så jag ville ge en liten inblick i de där 3 minuterna innan jag gick upp.
Varför den låten då? Vad är det den här låten gör?
Men den har väl någon lite så rockig känsla att man får lite så här, vad fan, kör nu bara.
Vad är det vi ska få höra?
Ni ska få höra på Mojo av Killen.
Vi tackar Simona Moansson för att du kom till morgonpasset.
Tack snälla.
P3, Sveriges Radio.
Liberalerna Simona Moansson har precis lämnat oss, alltså studio, men har nu bytts ut mot Ekots alldeles egna politikreporter, Sveriges främsta, Lova Olsson. Hej.
Hur var stämningen och känslan kring Simona idag? Var det glatt? Kändes hon pressad, segerviss, naiv, härlig? Vad är din analys?
Man kan väl ändå säga att hon var ganska målmedveten. Simona Moansson har ju ett väldigt tydligt uppdrag som är extremt svårt, får vi säga. Att rädda det krisande Liberalerna kvar i riksdagen. Och för hennes del och för partiets del är det ju lite av vinna eller försvinna som gäller nu. Men Simona Moansson sa ganska tydligt, det kommer inte att hända att Liberalerna åker ur. Så att hon är ju väldigt målmedveten. Ni pratade om tunnelseende i det här avseendet. Simona Moansson berättade faktiskt när jag träffade henne förra veckan i riksdagen att hon har haft en veckas semester i sommar. Då var hon i Loardalen och cyklade och drack vin. Men en vecka fick räcka.
Vad heter det?
Loire-dalen i Frankrike.
Jaha. Så det lät som någonting som låg diktan Nangiala. Men hon har ju sagt att hon drivs av ilska i politiken. Det känns inte som att man märker av någon ilska överhuvudtaget, snarare tvärtom.
Ja, Simona Moansson har ju gjort sig känd för att ha ett gott humör. Och när hon menar att hon drivs av ilska så är det ju då att hon var arg över orättvisorna som hon tyckte sig se.
Vad förvånade dig då? Är det någonting du tyckte var extra intressant?
Ja, hon sa några saker som jag fastnade för. Dels sa hon ju ganska tydligt, hon gav en förklaring till varför det går så dåligt för Liberalerna nu. Och då sa hon att partiet under lång tid inte har varit ett modernt och häftigt parti. Och det är det hon nu då ska försöka ändra på. Nu är det ju bara några veckor kvar till valdagen. Sen sa hon också, om jag hörde rätt, att hon tycker inte att det är så fel att ta en GT innan en valdebatt.
Nej.
Lite överraskande ändå.
Varför?
Ja, jag trodde nog att partiledarna tänkte att det är jobb att valdebattera och att man då inte tar en GT, om vi menar en GT som innehåller alkohol.
Ja, men det menar vi. Och det förstod hon, upplever jag.
Ja.
Men kan inte det vara liksom lite en liberal symbolik då?
Kanske. Kanske är det så.
De lovar världens bästa skola. Men varför har de inte fått ihop det på sina 4 år då?
Simona Mohanssons budskap här är väl ungefär att de behövde ställa mycket saker till rätta när de tog över efter den socialdemokratiska regeringen för 4 år sedan. Men att Sverige nu är på rätt kurs. Och mer behöver göras då, förstås, anser hon. Och enligt Liberalerna så har man under de här snart 4 åren i regeringen fattat beslut om de största skolreformerna på 30 år. Och det är den inslagna vägen som Liberalerna vill fortsätta på.
Förvånade det dig att hon, vi pratade om det här med att lyfta ut en elev, såklart en kontroversiell fråga och sådär. Men jag upplever liksom att Liberalernas skolpolitik har varit, alltså jag tänker på, vad hette han med gluggen?
Jan Björklund,
att han var väldigt så här flumskolan och det ska vara hårdare tag och sådär. Förvånade att hon svarar att det är fel?
Jag tror att hon menar att lärarna ska ha befogenheterna att göra detta, men hon ska inte lägga sig i professionens arbete. Och idag finns det ju de här befogenheterna. Jag tror till och med att det har fattats beslut i riksdagen ganska nyligen om att det ska bli lättare att göra den här typen av åtgärder om man anser att det behövs.
Vilka förslag inom skolan prioriterar de högst?
De har pekat ut 2 stycken. Det är max 20 elever per klass.
Det nämnde hon, tror jag.
Ja, exakt. Och sen är det då att se till att varje elev ska få en lärobok per ämne. Men Liberalerna prioriterar också en annan fråga som är betydligt mer omstridd, nämligen förstatliga de kommunala skolorna, med argumentet då att alla elever ska få en bra utbildning oavsett i landet, var de bor i landet.
Finns det någon möjlighet att få igenom det här med Tidögänget?
De 2 första sakerna, de är inte kontroversiella ideologiskt på något sätt. De kostar pengar, så att där handlar det om en prioriteringsfråga i eventuella budgetförhandlingar om Tidöpartierna vinner. Men den här frågan om statlig skola som Liberalerna har drivit länge, den är omstridd och det har de hittills inte fått gehör för, utan den har varit olöst.
De är väl ensamma i tiden med att inte vilja kunna ta ut vinst?
Ja, det är en annan fråga.
Aha,
precis,
okay.
Precis. Här handlar det om skolan ska förstatligas. Som det berättar hon också, att Sverigedemokraterna vill det. Moderaterna är inte jättesugna. Och nu har ju Simona Mohamsson och Ebba Busch gemensamt pratat om vi förstatliga både skolan och vården, som är Kristdemokraternas väldigt prioriterade sak.
P3, Sveriges Radio.
Vi pratade ju då om deras förslag om jämställdhetsbonus. Någonting som testades förut 2008 fram till 2017 eller någonting sånt där. Hur effektivt är det?
Ja, Försäkringskassan har ju utvärderat det här förstås och kom fram till ungefär att det inte hade så stor effekt. Ungefär 1 av 5 föräldrar delade mer lika på ledigheten på grund av den här jämställdhetsbonusen, och den slopades ju sen av Socialdemokraterna. Inget annat parti än Liberalerna, vad jag vet, har föreslagit en jämställdhetsbonus inför det här valet. Men det är ändå inte den frågan, skulle jag säga, som kommer att skapa mest splittring och hårda förhandlingar om Tidöpartierna skulle vinna valet. Utan det är pappamånaderna, alltså de här öronmärkta månaderna i föräldraförsäkringen som inte kan överlåtas. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, de vill ju slopa de där 3 månaderna som finns idag, så att mammor och pappor själva får bestämma vem som ska vara hemma. Moderaterna vill behålla dagens 3, och Liberalerna, de går faktiskt till val på att öronmärka ytterligare en månad så att det blir 4. Mm-hmm. Det kommer att bli en tuff förhandling.
Men det är ju då i princip lagstadgad 50% uppdelning av föräldraförsäkringen då? Eller?
Nej, inte 50%.
Men mer än nu i alla fall.
Ja, de vill ha mer än nu, precis.
Ja, just det, jag blandar ihop föräldraledighet med graviditet.
Ja.
Jag är så smart. Jag är så smart. Och det är därför jag sitter här.
Men du, vem är jag att sitta och skratta? Ja, det är kastasten med glashus. Men du, ska vi nämna elefanten i rummet?
Är det så mycket en elefant i rummet? Det är väl bara typ sanningen, opinionssiffrorna. Eller? Det var inte meningen att fråga sig David, förlåt. Vad ligger de på nu?
I de 2 senaste mätningarna som har kommit i veckan från SVT, Verian bland annat, då får de 1,9%. Det är långt under 4%-spärren, och det näst sämsta resultatet i Verian sedan de inledde mätningarna på 60-talet. Och partiet måste alltså mer än fördubbla väljarstödet på bara några veckor. Liberalerna hade ju hoppats att landsmötesbeslutet i våras, nämligen att säga ja till att sitta i regering med Sverigedemokraterna, skulle innebära en vändning i opinionen. Det har ju inte gjort. Så Simona Mohamsson och hennes parti kämpar ju för överlevnad, det måste vi säga. Och det här är ju ändå en av valets mest spännande frågor, skulle jag säga. Kommer Liberalerna in eller kommer Liberalerna inte in i riksdagen?
Men för Tide är ju också beroende av Liberalerna. Det här handlar ju inte bara om Liberalernas varande eller icke-varande, utan det är ju om de åker ur, det är ganska, även om det bara är några procent, så är det kanske procent som Tidesidan behöver. Hur förhåller man sig till det?
Exakt så är det ju. Simona Mohamsson har ju sagt att utan oss är Ulf Kristersson inte statsminister, och utan Liberalerna så blir det ingen blå-gul regering, som de kallar det. Och Simona Mohamsson har ju själv lyft den här frågan. Det handlar ju nu att det de behöver såklart är ju fler röster. Och då pratar man ju mycket om det här fenomenet med stödröster. Det vill säga att man röstar på det näst bästa partiet för att rädda det kvar. Och i sitt tal i Almedalen så tog ju Simona Mohamsson upp den här frågan. Hon sa ju bland annat att man ska välja storleken L istället för M. Det fick ju stor uppmärksamhet, inte så otippat kanske.
Men då tänker man så här, hur viktiga är då Liberalerna för Tidö om de procenten de bidrar med är väldigt, väldigt stor del stödröster från de andra partierna som de tappar?
Det är ju det man inte vet. Och det som Liberalerna nu brottas med, det är ju att de behöver nog bli lite större för att folk ska tycka att det är värt att stödrösta på dem. Är man ett litet parti så befarar ju då de här människorna som överväger en sån här grej att rösten blir bortkastad helt och hållet. Sen finns det ju fortfarande osäkra väljare, en ganska hög andel i olika mätningar. Och det är väl en grupp som Liberalerna och alla andra partier förstås siktar in sig på.
Vilket läge hamnar vi i politiken om Liberalerna åker ut?
För det första är det valdagen som räknas. Det brukar ju statsminister Ulf Kristersson upprepa. Det är sällsynt att ett parti tvingas lämna riksdagen. Och här handlar det ju om ett parti i så fall med 100-åriga rötter typ. Så att det skulle väl ändå vara politisk historia om Liberalerna förlorar riksdagsplatsen. Och det finns bara ett exempel vad jag kan komma på ett parti som åkte ut och sen gjorde comeback. Mm. Det är Miljöpartiet. De fick lämna 91, då åkte de ur och sen kom de tillbaka i nästa val. Det är osannolikt spännande det här den 13 september.
Ja, det är det.
Ja.
Lova Olsson, hur ser dagen ut för dig nu här framöver?
Jag vet du,
hur ser dagen ut för Lova Olsson?
Ja, det är så mycket som måste göras. Men jag undrar så här, vad tänker du göra ikväll?
Ja, ikväll, då har jag en grej inbokad.
Men
nämligen.
Mig, kan ja, vi göra något ihop?
Ja, jag tänker att du och jag skulle kunna göra någonting ihop. Jag tänker att vi drar ihop Druid Zimmerman-gänget.
Alltså, det gör vi.
Inte bara du och jag, utan nej. Catherine Zimmerman och Moa Wallin. Och så drar vi till Vitabergsparken ikväll, 18.00.
Med Parkteatern.
Mm. Och där så vad då?
Slår vi publikrekord?
Ja, för vi vill gärna att det dyker upp lite publik.
Ja.
Man får gärna komma, det är gratis inträde. Vi kommer livepodda där med Druid Zimmerman Show.
Ja. Men vi säger inte om vad, för då kan det bli som en överraskning.
Ja, just det.
Ja, vi berättar inte nu vad det ska handla om.
Världens tråkigaste överraskning.
Ja.
Kan ni komma och se?
Jag är inne här på Sveriges Radios intranät där det är en stor artikel där det står: kan Druid Zimmerman Show slå publikrekord i Vitabergsparken?
Ja, vadå? Okej. Så we made the news på internetet.
Ja, på internetet. För jag råkade säga att hela kommunen skulle komma.
Ja, men hela kommunen kommer.
Ja.
Tack så mycket, Lova Olsson.
P3, Sveriges Radio.
David Ryd och Linnea Wikblad som idag har på sig en morgonpasset-tröja. Mm. Har det liksom skickats ut till svenska folket och är det kan man se det på gator och torg?
Alltså det här är en special edition VIP rare find liksom selected eller vad heter det, limited edition, ja, det har jag sagt. Ja, nej, det finns ett gäng såna här tröjor, men det är ingenting vi liksom ger bort på gator och torg.
Men du fick ju inte ens.
Den här har jag tryckt själv.
Alltså det är så, folk förstår inte hur lite makt vi har här. Eftersom så här, man stöter ju på ganska ofta så här, folk som är så här: ja, men det skulle vara kul att komma på grund av det här, jag är aktuell med det här, kan inte jag få komma förbi eller jada jada. Och det är så här, sluta fråga mig
någonting.
Eftersom du kommer bli arg på mig när det inte blir av. För att du har föreställningar av att jag har någon slags makt. Bara för att jag är väldigt mån av att ge intryck av det.
Ja.
För att jag klarar inte av att gå runt och ge sken av att jag är en maktlös person.
Mm.
Men det är så det är. Jag är en maktlös person.
Ja, men det är som att gå fram
vi
till
får
ett barn.
Inte ens tröjor med våra ansikten på.
Jag fick en högupplöst bild skickad till mig på mail som jag sen tog med mig till ett tryckeri och så en egen tröja och så tryckte jag den.
Hur kändes det?
Det kändes som en
kan du trycka upp mig på en tröja, är du snäll?
Ja, det var lite speciellt. Det var lite speciellt. Mm. Jag tror inte han såg att det var jag.
Nej, okej. Okay,
han lade inte märke till det, tror jag. Han trycker 70 000 saker om dagen.
Vet du vad jag alltid har funderat på? När det är ju just back in the day. Eftersom både du och jag är ju från Djura.
Mm.
Och under
Krita djur... i min
ja, men det är en liten åldersskillnad mellan oss två. Men ja, men djura, krita, till, alltså länge sedan i alla fall, för de som är från nutid. Det var ju att på den tiden så tog ju folk kort. Mm. Alltså det fanns 24 rullar och det fanns 36 rullar och de var man väldigt måna om. Och sen när man hade tagit de bilderna på den lilla fotorullen, då gick man och framkallade dem. Mm. Man visste inte hur, vad blev det här? Vad blev det här? Nej. Jag har ingen aning om vad som finns på
den här
rullen.
Jag satt faktiskt och kollade i gamla barndomsalbum, för jag letade efter en speciell bild. Och då är det så här, då är det in, alltså så här, sparade bilder i ett album där fokus ligger på bakgrunden och mamma är helt suddig. Ja. Den sparade bara så här, den bilden har vi nu.
Det är klart vi har den, för det var så, det var alla kort var värda. Mm. Och bara för att ett kort blev dåligt så var det inte så att man slängde det, för det är nej för fanken. Men då har jag alltid tänkt så här, det måste vara roligt att ha jobbat på ett framkallningsställe, eftersom det man inte tänkte då på kanske, det var ju att alla bilder där så såg dem. Mm. Det var bara att de var tvungna att hålla god mid när de väl hämtades ut. Uh-huh. Men jag menar så här, det här med att ta liksom lite sexiga bilder eller dick pics eller du vet så här, alltså rent utav bilder eller vad det nu än må vara. Det gjordes ju även då. Det är ju inte ett nutidsfenomen, bara att det görs i större utsträckning säkert. Och bara stå där att hålla god mid. De borde ju bli Oscarsnominerade.
Uh-huh. Har de tystnadsplikt?
Ja, antagligen någonting åt det hållet. Men kanske inte lagstadgad.
Men kul att se framför sig att man håller fram en sån liksom Kodak Compact, fotar kuken och sen ritt.
Nästa.
Ritt. Ja, för att ta nästa bild måste man manuellt spola fram filmrullen.
Ja, och sen så gå ut och hämta ut den och inte liksom, jag tror faktiskt inte tänkte på det är den utsträckningen. Nej. Tänk er alla de fruktansvärda bilder ni har tagit på er själva i nutid på grund av att ni tror att det är ingen som kommer se det. Mm. De behöver du gå och hämta hos någon som har sett det. Mm.
Det finns någon som, jag kommer inte ihåg vem det är, men det är någon som köper kameror på typ Bloppis och där filmrullar ligger i.
Så har du Bloppis?
Nej, det kanske jag sa, men jag menade second hand eller Loppis. Okay, skitsamma. Okay. Men som köper det och lämnar in filmrullarna för framkallning och sen liksom försöker ta reda på vilka de är. Ah, alltså försöker det. Hitta så här, och ge tillbaka de bilderna typ.
Ja, jag har hittat en engångskamera från Koss, när jag var på Koss, tror jag. Den är inte framkallad. Nej. Går det att framkalla någonstans nu? Ja,
det tror jag.
Ah, okay.
Du kan ju så digitalisera LP, då borde du kunna framkalla en engångskamera. Kan man tycka, men vad vet jag?
Kan man tycka.
P3, Sveriges Radio.
Inte gjort det själv, men tyvärr. Hittade bilder av min mor i en väldigt avklädd ställning. Den glömmer man inte. Vad var det? Som man vill eller inte.
Nej. Göm snuskbilder för era barn. Tack.
Ja. Precis. Sätt inte in dem i albumet på sista sidan.
Nej, för barn rotar också.
Ja, så är det.
Alltså, man har stenkoll på sina föräldrars samliv, höll jag på att säga. När man börjar komma upp i tonåren, eller liksom 12-årsåldern. Göm allt. Alltså, spärra in det bara.
Ja, spärra in det, för ha det inte i lägenheten. För att det ni tror är ett bra gömställe.
Är inte det?
Nej, det är väldigt, väldigt... Det är rakt framför ögonen på en 12-åring.
Ja.
Min pappa jobbade med att framkalla bilder som ung och berättade att de absolut tog kopior på vissa bilder och hade... en veck nere i källaren på jobbet med blandade bilder. Det här är nog oroväckande nyheter för många där ute.
GDPR would never.
Nej, det fanns inte då.
Det fanns
inga GDPR då.
Och jag kommer ihåg, apropå rota i föräldrars grejer, så ibland så tänker jag på det. Och så tänker jag så här, skulle det finnas, alltså skulle någon kommit på mig då, eller det skulle kunna finnas foton, alltså då tror jag att jag hade... alltså självdött av skam.
Vadå?
Nej, men jag kommer ihåg att jag rotade i mina föräldrars lådor jämt, som man gjorde. Och hittade liksom... alltså alla kvinnor har ju underkläder som de kanske har fått i present eller köpt själva när de vill vara lite fina. Och så. Jag kommer ihåg min mamma hade någon så här aprikos... alltså otroligt 80-tal, så aprikosfärgad teddy. Vet du vad en teddy är?
Björn.
Inte den teddy. En teddy, alltså om jag har förstått hela rätt så är det ungefär, om du tänker dig en baddräkt fast i underklädesform. Så att den sitter ihop, men är liksom kanske lite sexy.
Men lurvig? Eller?
Nej. Glöm, det kallas teddy, jag vet inte varför.
Aha, okay.
Men tänk dig linne och trosor som sitter ihop.
Ja, just det, en baddräkt.
Ja, men kanske lite så här spets och lullull och lite så, du vet. Hon kanske hade fått i present eller alltså sådär. Men jag har aldrig sett den, men jag använde den eller sådär. Men det låg liksom i hennes troslöv. Då kommer jag ihåg, jag var 10 år, såg ut som en liten säl. Ja, att jag typ såhär, jag kommer ihåg att jag stod
bara så här framför spegeln med min helt spolformade lilla sälkropp i den här 80-tals liksom aprikoslaxrosa liksom för stora teddyn som så här hängde nere vid knäna med så här spets och liksom jätteuringad och spets och inga tuttar och bara så lite rultig och bara I'm a girl. Vacker scen.
Nej, det finns nog inget osexigare än ett för stort raffset. Eller?
Osexigare saker finns, men sexigt är inte...
Nu tänker jag inte på tioåringar. Nej, vill jag bara poängtera.
Det finns inget mer osexigt än en tioåring i raffset. Nej, I'm right, you guys.
Det finns inget osexigare än en tioåring i för stort raffset.
Den ska sitta åt.
Nej, det var absolut inte tioåringar som jag kommenterade på överhuvudtaget.
Nej, men det förstod alla.
Ja, hade engångskamera på födelsedagsfest en gång. Det känns väldigt så... vad heter den nya generationen nu igen? Z, Y, X...
Ja, unga människor.
Ja, generation O. Hade en engångskamera på födelsedagsfest en gång. Fritt fram för gäster att använda. Hahaha, vad kul. Grepp på nytt. När vi framkallade fanns det en mycket konstnärlig bild fotad med blixt på ett handfat med rinnande vatten och på handfatet vilade en mycket liten skrynklig penis.
Kul att någon har langat upp sin slaka prinskorv där och bara, det här ska förevigas.
Och varför sätter den på vattnet? Det måste vara något av det konstnärliga greppet.
Ja, det var det som var the artist is present.
Ja. Hör av dig om det var du.
P3, Sveriges Radio.
Det är en producents dröm när du skrattar högt åt vad som skrivs i inkorgen.
Ja, för ibland är det så kul.
Mm-hmm. Jag har inte läst.
Vi pratar lite fotoframkallningstrauman. Ja, eller if you will, ni fattar vad jag menar. Då är någon som skriver, kommer du ihåg när jag skulle använda morsans digitalkamera och börja bläddra bara med bilderna och så kommer det upp en bild på morsans nya snubbe liggandes i sängen med grädde på kuken.
Nej!
Den jävla bilden är inbränd i hornhinnan 20 år senare.
Nej! Nej! Och jag hatar min hjärna. Jag hatar min hjärna mer än allt annat. Den måste väl kunna förstå att det är så här, det finns en tid och en plats där man kan skapa bilder. Men inte nu, kanske. Nej, jag vill inte ha det, för nu skapar en massa olika exempelbilder också.
I din hjärna.
För vi vet inte vad det är. Att den är liksom helt dränkt, men inte uppfattar konturer.
Jag tänker
sånt
att det är som en sån mjukglass swirl.
Ja, men precis. Är den där swirlen längst upp på en erigerad penis?
Är det ett körsbär på toppen?
Eller är det liksom, är den färdig använd? Och är det liksom tiden efter?
Och,
det
bara är... och så skapar man liksom ett scenario där man är så här, vad ska hända med den där grädden? Och så bara, mamma!
Ja, precis. Exakt. Usch. Åt den där grädden.
Blutt.
Mamma
är... inget ord, men det kom bara.
Ja, blutt.
Blutt.
Ja, jag trodde det var liksom ljudeffekten av att hon var laktosintolerant.
Nej, alltså det som kom när jag föreställde mig en mamma göra det var ordet blutt. Och det är ingenting jag kan göra någonting åt.
Nej.
Det bara är så. Nu ska jag ta åt den här också. Jag har jobbat i fotobutik och när man hade tråkigt... Det var så kul. När man hade tråkigt så tittade man igenom folks bilder och en hade en rulle på sin döende hamster. Alltså en hel rulle.
Det var,
mer eksem än hamster kan man säga.
Men också döende.
Jag måste fota 36 bilder på en eksem, liksom en hamster som har jättemycket eksem och håller på att dö. Alltså människor mår inte bra där ute.
Nej, precis. Nej, inte en död. Utan snudd på död. Ja, nej, det verkar varit roligt ändå att jobba till fotobutik.
P3, Sveriges Radio.
Popcorn är inte värt det.
Vad menar du? Ja, fortfarande popcorn i tänderna.
Du har ändå suttit med en sån tandtrådsbygel.
Varför säljer man det om man vill bli miljonär? Då ska man ju sälja in tandtrådsbygeln till SF.
Ja.
Var liksom första tandtrådsbygelleverantör till SF.
Ja, alltså jag har liksom mjölksyra och träningsverk i tungroten.
Alltså jag väljer första tandtrådsbygelsleverantör till SF för var kunglig hovleverantör alla dagar i veckan. Ja. För jag menar, vad vill man helst sälja till? En miljard människor som går på bio eller en familj?
En miljard människor som går på bio?
Ja.
Och då borde man sälja dem styckpris. Men man säljer dem för så 10 kronor styck.
Ja.
Du vet, man kommer ut från filmen och bara... man har de här jävla skalen överallt. Och så står det en kanna tandtrådsbygel där det står 10 kronor styck. Alltså, de är ju inplastade då. Nej, för det ska vara hygieniskt.
Nej, man hade köpt för 20.
Hade du?
Ja, 20 förstår spänn. Du vinstmarginalen? Men det kan ju inte kosta mycket. Och, alltså, vinstmarginalen hade varit enorm. Mm. producera de där, det kostar ingenting. Det får man gratis.
Så fruktansvärt frustrerande känsla när popcornkärneskalets konkava sida ligger mot den konvexa sidan på insidan av kindtänderna, nedstucken mellan tand och tandkött, och inte vill försvinna därifrån.
Alltså att CIA liksom inte... Ja, alltså man har ju hört mycket om så här waterboarding och olika tortyrmetoder som man har använt sig av på Guantanamo. Men alltså att man inte använder sig av det här, då hade ju folk berättat precis vad som helst.
Du ska ha en popcornkärneskal på insidan av kindtanden nedstucken bakom tandköttet i en timme.
Ja, eller så här, efter 4 dagar, då kommer de berätta alla hemligheter de vet.
Ge mig en plaggars.
Ja, eller någon annan. Ja, det borde vi nästan ha som merch.
Morgonpasset tandtrådsbygel.
Ja, precis. Du har hört Hannas grej på det, va?
Berätta gärna för mig.
Var du där, eller? Såg du det IRL? Vad är det?
Ja, det var jag som berättade när Hanna...
Ja, jag vet inte.
Nej, det är okej.
Det skulle kunna vara ett garplind. Ja. Jag vet inte. Det var inte det som var det viktiga
i
historien.
Nej, det var inte det viktigaste.
Ja, hon plockade upp en från marken i alla fall.
Ja, när vi var på Mauritius. När vi var på Mauritius så låg den på poolkanten och Hanna bara, åh gud, vad bra, behöver hon sån här?
Tänkte hon att den hade sköljts ren då via poolen, eller?
Alltså, frågar du mig hur hon tänker?
Det är omöjligt att veta.
Det är omöjligt att veta det.
P3, Sveriges Radio.
Och nej!
Jo.
Idag är det... den minst erotiska tuttklämmardagen för mig.
Ja, du ska ju iväg på den grejen, ja.
Men mitt livs första mammografi.
Ja, mammografi. Precis. Ja.
När man fyller 40 börjar man bli kallad.
Ja, det är i och med att man fyller 40. Ja, okej.
Okay. Som tuttägare.
Ja, och så ska det klämmas mellan 2 stycken glasskivor, va?
Alltså, jag har ju aldrig gjort det där, men det ser liksom inte skönt ut.
Nej. För du har sett videos på det.
Nej, men eller om jag har fått det förklarat för mig, jag har ingen aning.
Jag tror jag har sett.
För jag undrar att det liksom, hur djupt ska de? Jag tror att de ska
liksom... ha videos på det.
Du har det.
Jag har en egen hårddisk.
Du har en hårddisk bara sånt. Med mammografi images. Ja.
Jobbigt när barnen hittar den.
Pappa, vad är det här? Varför är det tanter som klämmer tuttarna mellan 2 fönster? Pappa är speciell, älskling. Pappa har speciella intressen. Och en väldigt speciell sexualitet. Och brinner också för bröstcancerminimering. Rosa bandet och så vidare.
Det är det bandet kallas.
Rosa bandet, ja.
BÖS bandet kallas för rosa bandet, ja.
Mammografiporr. Rosa bandet heter den.
Gud. Ja, också så. Spraylackerat det. På en presssändning ute i trädgården. Med rosa färg.
Det är jätteviktigt, vill jag bara säga. En nära vän till mig. Ja. Upptäckte förstadiet till bröstcancer på sin första mammografi och fick genomgå strålning och operation, och hon klarade sig. Det gick bra, tack.
Skönt.
Och lov.
Ja,
men om hon inte hade gått på den mammografin, God fucking knows vad som hade hänt.
Nej.
Livrädd, jättefarligt är bröstcancer.
Nej, får du en kallelse så gå.
Då går man,
ja.
Allt som vården kallar dig till, de vill skrapa och de vill knipsa och de vill testa och de vill svabba, då gör du det.
Jag träffade en tandläkerska igår. Och jag hatar när man stöter på såna.
Tandläkerskor.
Fast hon var jättetrevlig och jättebra och allting sånt där. Hon sa att hon lyssnade.
Hej.
Det var lite oroväckande eftersom hon sa att hon också hade lärt att vi hade varit med och lärt henne svenska. Eftersom hon hade kommit hit då. Och sen så, vi var hennes SFI.
Beklagar.
Så om ni hör någon där ute inte riktigt kunna formulera sig. Stakar sig. Så är det på grund av mig. Men jag gillar inte att stöta på sådana, för att man blir påmind om att man inte har varit där på länge.
Blir du inte kallad?
Ska man bli kallad i tandläkaren? Blir man det nu? Ja. Blir du kallad? Ja. Eller det är för att du är inskriven någonstans, säkert. Ja.
Ja. Nej, men det där måste du lösa, så är det. Tandvård.
Ja.
Tandhälsa. Ja. A och O.
Ja, men jag tänker liksom... någonstans långt bak i huvudet tänker jag så här, det är strunt samma, för jag kommer ändå inte vara kvar i livet så länge.
Fast vi vet inte, du.
Nej,
är patient zero i din familj.
Jag vet, jag är patient zero. Vi vet
du
inte
vet
hur
inte.
Länge jag kommer leva.
Det finns inga empiriska studier. Nej. På män i släkten druid.
Nej, precis, för det är ingen som har självdött, säger man så.
Det är nu det man gör när man inte begår.
Ja, just det. En naturlig död. Självdött.
Som vanligt, David får skämta om suicid för han har det i släkten. Ganska mycket. Suicid.
P3, Sveriges Radio.